Hej och välkommen till Bibelpodden. Jag hoppas att det är bra med dig. Nu kommer du att få lyssna till söndagens predikan där vi fortsätter med temat Jesus. Och nu så pratar vi kring Jesus, vad gjorde han? Bibeltexten som vi utgår ifrån finns i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 17-20. Om du har möjlighet så får du gärna läsa texten innan du hör predikan, annars så går det bra att bara lyssna på predikan direkt. Så varsågod, här kommer predikan. Vad var det Jesus gjorde? Alltså vad var det Jesus gjorde som gör en sån enorm skillnad för ditt liv och för mitt liv? Och inte bara för våra liv utan också för hela världen. För varenda människa som har funnits, finns och kommer att finnas. För om man pratar om att Jesus helade någon så kan man tycka, ja men kul för dig fast det berör ju inte mitt liv. Eller hur man kan tycka så. Men vad var det Jesus gjorde som verkligen berör ditt liv, du som sitter här idag? Och det är det vi ska prata om idag. Och det Jesus gjorde framförallt var att han kom med en helt ny deal. En helt ny deal. Och jag ska prata lite kring det här med en helt ny deal. Vi människor, vi gillar ju att få en riktigt bra deal. Jag vet inte hur det är med dig, men jag älskar att hitta så här riktigt bra deal. Så varje gång när jag ser en sån här annons med typ ögonundersökning för en krona så bara, det här är värsta dealen. Du vet, jag går till hemmen även om, jo i och för sig jag behöver fixa mina ögon. Men även om jag inte skulle ha behov av det så skulle jag tycka att det där är riktigt bra deal. Tills jag börjar hitta liksom det här lilla finstilta, ni vet, som, där det står typ vi köp av båga för typ 10 000 kronor. Så att plötsligt så var det inte en riktigt bra deal. När jag är ute i affärerna så försöker jag alltid leta efter en riktigt bra deal. Och jag tror du är likadan. Vi vill ha en bra deal när det gäller mobilabonnemang. Vi vill ha bra deal när vi köper hus. Vi vill ha bra deal när det gäller träningskort. Vi vill hitta en bra deal i livet helt enkelt. Och när jag är ute som sagt i affärerna så gillar jag att hitta bra deal. Och jag tycker att jag är riktigt skicklig med det här att kunna hitta en bra deal. För så fort jag går in i en butik så ser jag så här röda prislappar och bara, det där är en bra deal. Och sen så spelar det typ ingen större roll om prislappen är att det kostade 1000 kronor innan och nu har de sänkt till 999. Så kommer jag ändå hem och säger, men älskling det var faktiskt en röd prislapp på den. Så det här var en bra deal. Så alla vi gillar nog säkert att hitta någon bra deal så. Vi är ständigt på jakt efter den perfekta dealen tror jag. Och jag kommer prata lite kring det här med deal och ett annat sätt att förklara det här ordet deal skulle man kunna säga är överenskommelse. Det är ett avtal, det är någonting som du ska hålla till punkt och pricka. Det är någonting som du ska leva upp till och det är någonting som du också är ansvarig för om du liksom inte håller dig till den dealen. Och för att du och jag ska kunna förstå, vad var det för deal Jesus kom med? Vad var det han verkligen gjorde? För att vi ska kunna förstå det så behöver vi först titta på det gamla avtalet och den gamla överenskommelsen som Jesus hade, eller som Gud hade med människor. Och för att du och jag ska kunna se vinsten och wow-faktorn kring vad var det Jesus gjorde med den nya dealen, så behöver vi först kika på hur såg det ut med det gamla avtalet. Okej? Så nu under den här predikan, under 30 minuter, så ska jag ta dig genom en resa. Det vi först ska titta på, vad sa det gamla avtalet mellan Gud och människor? Vad var det för deal som gällde då? Sen när Jesus kom, vad tyckte han om det? Tyckte han att det var intressant eller att vi ska hålla oss till det eller inte? Och sen så ska vi prata om, vad var det Jesus då gjorde som gör en sån enorm skillnad? Okej? Så det är viktigt att du är med hela vägen här. Så du får inte gå på kisspaus där i början och bara säga, nej men jag har fått med mig här. Utan du måste vara med under hela vägen så att du verkligen förstår hela bilden. Så Jesus kom där med ett helt nytt deal. Och den gamla dealen, den brukar då refereras till gamla testamentet, säger man. Det är den första delen i Bibeln. Och då brukar man referera det till lagen, alltså de 10 budorden. Känner ni till det? Jag tror de flesta av oss känner till det. Man vet liksom, ja, men det står någonting, du ska inte mörda, det liksom har jag inte gjort. Så att jag känner att jag uppfyllt det där. Våra samhällsstrukturer är ju faktiskt uppbyggda på de 10 budorden. Visste ni om det? Vi ska inte stjäla, vi ska liksom inte ha falsk vittnesbörd och vi ska inte mörda människor och så vidare. Så den gamla dealen, den kan du hitta i Andra Moseboken kapitel 20 och vers 1-17. Och den ska vi inte läsa nu. Men jag säger det för att du kan anteckna det och sen kan du kika det hemma själv. Men där så står det i alla fall om alla dessa budord, alla dessa saker som du inte ska göra. Så jag ska bara rabbla upp dem lite snabbt här så att vi får en bra överblick om vad det här handlar om. Och då står det så här, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, det säger Gud till människor. Du ska inte göra någon avbild av någonting som är uppe i himlen eller nere på jorden. Du ska inte missbruka Guds namn. Tänk på sabbatsdagen, alltså tänk på att vila, ta en vilodag. Du ska hedra din far och mor. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och du ska inte ha begär till din nästas hus. Den är lite svår idag, alltså 2018, med tanke på sociala medier. Så är det ju så lätt att man trånar efter grannens bil eller karriär eller något annat. Eller är det bara jag? Det var bara jag. Nej. Så den är lite svår. Men när jag läser den här listan av allt, du ska inte, du ska inte, du ska inte. Så får det mig att komma ihåg hur det var när jag var liksom med hemma de första 2 åren med våran dotter. Så när jag skulle lämna våran dotter som är idag 4, men när hon var 2 år och jag skulle lämna hemmet. Då sa jag till honom alltid så här. Du är hemma, du ska inte ge henne välling med chokladsmak. Du ska inte liksom låta henne vara uppe till 11 på kvällen. Du ska inte ge henne glass fast hon gråter. Och jag hade liksom en lång lista på alla, du ska inte, du ska inte, du ska inte. Så jag känner igen mig i det. Men det Gud ger oss här när vi läser det här är att han ger oss i princip en att göra lista på hur man blir perfekt som person. Alltså vi vet att vi inte är perfekta. Jag vet inte, det kanske är en ny sanning för dig idag, men så är det. Vi är ju inte perfekta, men ändå så strävar vi efter någon slags perfektion. Ändå så finns det här drivet i våra hjärtan av att vi tänker, tänk om jag ändå kunde liksom vara perfekt. Så det Gud ger oss här är i princip en lista, 10 steg på hur du kan bli en perfekt människa. Om du bara håller dig till det här och checkar av alla dessa boxar så säger Gud, då kan du bli perfekt. Och eftersom Gud endast accepterar perfektion så är det här jätteviktigt för oss att förstå vad det är som är så viktigt med det här gamla avtalet och gamla dealen som han hade med människor. Så om Guds kärlek, om hans favör, om hans acceptans är baserad endast på perfektion så är det jätteviktigt för oss att vi förstår det här. Vad är det han menar och hur vad har det med mig att göra? Som sagt så ger Gud oss 10 enkla steg. Så han ger oss här en lista på 10 enkla grejer att vi ska följa. Och om du och jag bara lyckas att bocka i alla dessa 10 saker så kan vi garanterat veta att Gud kommer att acceptera oss. Och att Gud kommer att ta emot oss. Och vissa tänker så här lite med de 10 budorden. Så här, men det är typ lite som en manual. Det är lite, du behöver liksom inte vara så noggrann med det. Utan se det mer som en väg. Lite så här, en liten vägledning. Så, där, så att du vet hur du någorlunda ska bli en bra människa. Men de här 10 budorden är egentligen ingen manual. Det var inte så Gud tänkte med det. Och jag vet vissa människor kanske tänker kring det här med att. Gör bara ditt bästa så kommer Gud ändå se att du försöker. Liksom, och han kanske ser lite mellan fingrarna och så sopar han resten under mattan för att han ser ändå att du försöker i alla fall människa. Och någon annan kanske tänker så här, gör ditt bästa och så mixar du lite med Gud och så blir det jättebra. Så lite av Gud och lite av dig och sen så ser Gud till att liksom, han fixar det här för att Gud är ju bara till för att ditt liv ska bli det bästa livet någonsin här på jorden. Det är så vissa tänker kring det gamla avtalet och tänker kring de här 10 budorden. Men när Gud ger lagen, som det heter också, till det här folket, till Israels folk, så är det faktiskt inget förslag från Guds sida. Utan i gamla testamentet här så visar Gud oss att han kräver genom lagen att du och jag ska leva ett perfekt liv, ha ett perfekt standard i våra liv. Alltså ett rättfärdigt liv som Bibeln säger. Det betyder ett liv utan något som helst fel för att du och jag ska kunna ha access till honom. Så jag vet inte vad du känner vid det här lagret, liksom, men jag känner så här, ouch! Liksom, jag har redan liksom inte bockat av knappt en enda. Så var med mig här, det kommer ett hopp och fantastiska grejer, okej? Okay? Så vi ska ta oss igenom det här nu tillsammans. Men om vi tar de här 10 budorden på allvar och verkligen tar det seriöst för vad Gud har tänkt att det ska vara, så blir man ju ganska obekväm, eller hur? Varje gång Gud visar sin perfekta standard som han önskar att människor ska leva upp till för att han ska kunna ha en relation till dem, så borde man känna sig lite sådär obekväm. Jag gör det i alla fall, för jag vet vad som finns i mig. Jag vet vad jag tänker, jag vet vad jag vill göra på insidan. Jag vet vad jag bör göra som jag inte gör. Jag vet alla dessa funderingar och tankar jag har om andra som jag verkligen inte vill att ni ska veta att jag tänker. Allt det här har vi inom oss. Och har vi någon slags självinsikt så vet vi, jag håller nog inte riktigt måttet. I'm out of the game, Gud. Du kan räkna med de andra, men jag liksom håller inte riktigt här. Är det någon som känner igen sig i det? Vi är några, alla är ärliga. Fantastiskt. Och i Jakobsbrevet kapitel 2, vers 10, så står det så här i Nya Testamentet. Så att vi verkligen får en bild av hur Gud kräver liksom den här perfektionen av oss människor. Står det så här: för den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så det är inte bara så här, men du var superduktig, du höll 5 av 10. Så därför så, liksom, det är helt okej. Utan om du bara liksom bryter mot ett enda av dem så är du skyldig till alltihopa. Det är det liksom som Gud kräver så. Och de här 10 budorden, de visar oss verkligen vilken standard som sagt Gud kräver av oss. Och det är perfektion. Och när vi nu inser det här så kan man ju en gång känna så här, aj då, vem ska hjälpa mig då? Eller hur ska vi då ha access till Gud om mänskligheten är i den sitsen? Så när Jesus kommer så gör han någonting som förändrar mitt och ditt liv tillsammans med relationen till Gud för alltid. Så han kommer här, och i Matteus evangeliet kapitel 5 så ska vi lyssna här till vad Jesus, hur han ser på det gamla avtalet, hur han ser på det gamla dealen. Vissa tänker att Jesus kom och så sa han, nej men strunta i det där, utan nu kommer jag med någonting helt annat. Men det var inte riktigt så, så vi ska läsa. Så Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 17-20. Det kommer vara mycket Bibeln nu, så häng med, för att vi tror ju på Guds ord här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen, säger Jesus, eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Så tro inte att jag har kommit för att säga så här, nej men det där gäller inte längre, liksom, strunt i det. Det gills inte längre. Nej, jag har kommit för att uppfylla det, säger Jesus. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. De här skriftlärda och fariséer, för dig som kanske inte vet riktigt vilka det är, så är det personer som var de religiösa ledarna, kan man säga. De visste sin bibel jättebra, de gick till kyrkan ofta och de var pryda och fina på utsidan. Så Jesus säger, om inte eran liksom sätt att vara, er rättfärdighet går långt över hur deras är, så kommer ni inte in i himmelriket, säger han. Så Jesus förklarar ytterligare för oss vad det gamla dealen är för någonting. Så om du och jag, om vi verkligen ska förstå de här 10 budorden, den gamla dealen, så som Gud har tänkt att den ska förstås, då är det verkligen viktigt för oss än en gång att vi tittar på vad var det Jesus sa och hur förhöll han sig till det här. Så när Jesus pratar till människor så pratar han med människor som ändå tyckte sig hålla sig till de här 10 budorden rätt så bra. Och om du och jag börjar liksom behandla de här 10 budorden som en sån här moralisk att göra lista som lovar oss ett bättre liv om vi försöker mer, gör bättre, jobbar hårdare, då kommer du och jag missa poängen med vad det var Gud tänkte med det gamla avtalet och den gamla dealen. Så Jesus undervisar som sagt till människor som trodde sig hålla gamla dealen rätt så bra. De tyckte att det här funkar ju rätt så bra faktiskt. Om jag tittar på de här 10 budorden så kanske jag håller mig till 8 av 10. Jag har inte liksom tagit koll på grannen än i alla fall. Jag liksom har inte tagit hans gräsklippare och jag har inga begär för det, för jag har en bättre märke av det. Och du vet, men vi håller oss kanske 8 av 10, Jesus. Det känns ju rätt så bra. Men när Jesus pratar med dem så försöker han förklara för dem att det handlar om mycket mer än bara det yttre beteende, utan det handlar om ditt hjärtas innersta motiv och ditt hjärtas vilja. Och då säger Jesus så här i Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 21-22. Han pratar som sagt till människor som känner till det här gamla avtalet, till den gamla dealen, och han säger så här: ni har hört att det är sagt till fäderna, så ni känner ju till det här. Och så nämner han ett av buden: du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Då känner man så här, ouch! Eller hur? Alltså kom igen, hur många av oss har inte tänkt idiot eller dåre eller någonting? Ja, det har vi ju gjort. Speciellt i trafiken, där ser man ett och annat och man är väldigt liksom muntlig. Vi är ju aldrig givetvis, det är alltid någon annan som börjar först. Eller det här när man är på ICA, det är fredag kväll, man är superstressad. Man sitter i kön, eller man står i kön, och så är det någon annan som kommer förbi, tar din plats. Och så tänker man bara, ja visst, du är ju den enda som har bråttom, eller hur? För att du är den enda som har ett liv. Och så tänker man alla dessa tankar. Men till det yttre så ler man och säger, ja varsågod. Det är ingen fara, eller hur? Så att vi tänker ju de här tankarna på insidan. Och så Jesus försöker adressera det och berätta det. Nej, men det handlar inte bara om själva den yttre gärningen, utan det faktiskt handlar om också ditt hjärtas motiv. Det är det som Gud också är ute efter. Så fariserna, de här religiösa ledarna, de var så otroligt duktiga med att hålla den gamla dealen utåt sett. Men Jesus säger så här om dem än en gång, att om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas kommer ni aldrig in i himmelriket. Och nu så blir Jesus väldigt så spetsig när han pratar med de här personerna. För när man tittar på dem så ser deras liv så väldigt fint ut. Det ser ut som att nej, men de här människorna, de vet hur det är att gå med Gud. De här människorna, de har ju verkligen koll på sitt liv. De liksom mördar inte, de stjäl inte, de gör inte allt det här. Det ser ju otroligt bra ut. Om jag bara kunde leva i närheten av hur de lever, då skulle Gud kanske acceptera mig. Men Jesus säger så här till dem i Matteus kapitel 23 och vers 27. Ve er skriftlärda och fariser. Så än en gång Jesus pratar med de religiösa människorna. Okay? Era hycklare, säger han. Ni liknar vitkalkade gravar. Alltså det är inte så uppmuntrande det här. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människorna, men inuti så hycklar ni och har lite ondska. Så vad Jesus gör här är att han visar att rättfärdighet, att vi står rätt till med Gud och att vi lever ett bra liv där, handlar inte om bara om vad vi gör och inte gör, utan det handlar om våra hjärtan, varför vi gör och inte gör det. Jag ska ge er ett exempel här. Nu lärde ni känna mig och Hemme väldigt bra här, men vi är familj, eller typ familj inom situationstecken givetvis. Jag och Hemme var på ett köpcenter. Och så satt vi hade varit och shoppat hela dagen, och så satt vi och käkade lite pizza. Och då började vi diskutera någonting, och vi har ganska starka viljor båda två. Så att vi började diskutera om en sak, och då började vi vara lite oense om det vi diskuterade kring. Och det där oense som vi var kring började eskalera i att vi var väldigt tydliga i hur vi artikulerade våra ord till varandra. Och då började det bli lite att någon kanske viftade lite med armarna och sådär. Och man liksom blev lite röd i ansiktet. Och vi började liksom bråka offentligt. Så. Och jag som är sansad, liksom, står för den versionen i vår familj. Så jag liksom kände så här, okej, det kan faktiskt vara människor här som känner oss. För man är ju typ känd, tror man, eller hur? Nej, så jag tänker, tänk om det är någon som kommer här in på köpcentret och så ser de att det är du och jag. Vad skulle människor tänka om oss? Folk skulle liksom tycka att vi var jättedåliga kristna. Folk skulle tycka det här och det här. Vi skulle liksom anmäla oss till någon äktenskapsrådgivning. Alltså folk skulle göra vad som helst. Så att jag kände så här, tänk på vad människor kommer säga, Heman. Så jag tittade lite så där och bara, lugna dig, lugna dig. Och du vet, i Bibeln så pratas det om typ den helige ande, att Gud liksom ger oss andens frukter. Har ni hört talas om det? Till exempel att Gud kan i ditt hjärta producera fram att du blir mild och du har självbehärskning och du har godhet och du har kärlek för andra människor. Jag hade allt det där. Alltså jag var verkligen så, jag är så behärskad just nu. Och min man just nu, han är en riktig syndare. Alltså ni skulle ha sett det, det var så illa på riktigt. Och jag bara, tack gode Gud att någon av oss liksom kan stå för det andliga här i familjen. Så vi höll på sådär jättemycket. Så hade ni gått förbi där och sett oss, så hade ni sett såhär, imponerande Irena. Kolla på henne, vilken självbehärslig. Hon är en riktig kvinna liksom, som verkligen har Gud i sitt liv och sådär. Och ni hade tittat på henne och bara, it is what it is liksom, typ så. Men det intressanta är så här, om jag är helt ärlig med er, när vi samtalade hemma och jag, till det yttre så såg jag väldigt fin och välpolerad ut. Men i mitt hjärta så hade jag redan tryckt ner hans ansikte i pizzan, hällt över vatten och liksom kastat någon stol. Men i det här så var jag väldigt behärskad. Så Jesus, han visar oss nu, för att vi ska kunna hålla det här gamla avtalet som Gud har satt mellan Gud och människor, så behöver det vara att det handlar om mycket mer än det fina yttre beteendet. Utan du måste vilja göra det rätta på insidan. Hela tiden, helt perfekt, utan något som helst avbrott. Alltså konstant, hela tiden. Och när han målar upp det här och förklarar för människorna det, vad han gör är att han jämställer oss allihopa. Då inser var och en av oss här som sitter, oj, jag håller inte riktigt det där. Oj, jag har försökt, men det räcker ju inte bara om det här yttre, det handlar om här inne också. Vem ska hjälpa mig nu då, kanske man tänker. Och därför så säger Paulus, som är en av lärjungarna eller apostlarna i Bibeln, så säger han så här, därför finns det ingen rättfärdig, inte en enda. Alla har vi syndat, alla sitter vi i en och samma båt. Utifrån Guds perspektiv, med den standard som Gud satte, så kan vi inte leva upp till den, för han kräver en perfektion. Så det gamla avtalet, vad den gör är att den blir som en spegel för oss, som verkligen visar oss vilka vi är, människor, vad vi verkligen behöver och nu vem Jesus verkligen är för oss. Och nu när vi känner så här, kan det bli värre än det här? Nej, det kan det inte, för vi sitter verkligen i den sitsen, människor. Så kommer Jesus nu in i bilden. Okej? Okay? Så nu kommer Jesus och det är nu de goda nyheterna kommer. Så du kommer få se, jag älskar Jesus av hela mitt hjärta på grund av vad han gjorde med det här. Okej? Okay? Så han kommer. Och sen så tänker de där, vad är det Jesus ska säga liksom kring det gamla avtalet? Så säger han så här, nej, jag har inte kommit för att upphäva det, utan jag har faktiskt kommit för att uppfylla det. Så Jesus kommer och lever ett liv helt perfekt. Han var frestad i allt, säger Bibeln. Han kände frestelse till att liksom göra saker, men han levde ett liv utan att synda. Han levde upp till Guds standard. Helt perfekt, till punkt och pricka, till varenda sak som det gamla avtalet krävde av människor. Det levde Jesus upp till. Bara han gjorde det. Och då står det så här i andra Korinthierbrevet. Nu är vi i Nya Testamentet, så vi kan pusta ut nu. Nu kommer det bra saker, okej? Okay? Andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 21. Så står det så här om Jesus. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. För att vi i Jesus kan stå rätt till tillsammans med Gud. Så vi läser vidare i Hebreerbrevet kapitel 8. Och det här är ett ganska långt stycke. Det är vers 6-14. Vi ska inte läsa allt. Jag har tagit ut några stycken där bara så att du ska få en bild av vad det handlar om. Och du kan läsa mer om det hemma. Men då står det så här. Kristus är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Se dagar ska komma, jag hoppar lite här. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund. För jag ska i nåd förlåta deras missgärning och aldrig mer minnas deras synder. Visste du om det? Att när du den dagen har sagt jag tror på Jesus, så har Gud sagt jag kommer aldrig mer minnas dina synder. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir föråldrat är på väg att försvinna. När Eman och jag startade vårt företag så lärde vi oss att vi behövde fixa ett kontrakt. Vi behövde skriva ett avtal med våra kunder. Och då fick vi tips från vissa människor som säger så här, i princip så ska ni avsäga er alla era skyldigheter. Alltså det är lite illa egentligen nu när jag säger det. Men det är sant. Typ om det regnar, om det snöar, vi tar inte ansvar för era datorer. Om det blir typ så här krig eller något sånt där, vi står inte ansvariga för att ni inte får era hemsidor och så vidare. Så man ska avsäga sig alla sina skyldigheter. Så det finns sådana kontrakt. I den här nya dealen som Jesus kommer med, så friköper Gud dig från alla dina skyldigheter som du har haft gentemot honom, och så tar han de skyldigheterna på sig. Så i en annan bibelvers så står det så här i Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 13-15. Vi ska läsa mycket i Bibeln, för det här är inte bara mina ord och mina funderingar, utan det här är vad Bibeln säger. Och då står det så här: ni var andligt döda på grund av era synder och därför ert gamla jag inte hade skurits bort den. Men Gud lät det bli levande tillsammans med Kristus, andligt sett då. Han förlät oss alla våra synder. Säg alla våra synder. Han förlät oss alla våra synder och drog ett streck över allt som anklagar oss. Listan över den skuld som vi själva borde ha fått betala tillbaka spikades fast tillsammans med Kristus på korset. Så i det gamla avtalet, när Gud la, det här är min standard Irena, och jag kom till korta hela tiden, så hade jag en skuld på min rygg. För att jag kunde inte leva upp till det. Så inför Gud så kom jag istället med skuld. Och så står det här i Bibeln att när Jesus kommer, så listan över den skuld som vi själva borde ha fått betala tillbaka, som jag aldrig lyckades betala tillbaka till Gud, den tog Jesus på sig och spikade fast det på korset en gång för alla, säger Bibeln. Och så fortsätter han och säger så här: och genom det som Kristus gjorde för oss vred Gud vapnen ur händerna på den onda världens härskare och makter. Han skämde ut dem inför hela världen då han segrade över dem på korset. Så du och jag, förut, i det gamla avtalet, den gamla dealen, så kunde vi aldrig leva upp till den standard som Gud satte. Och det var perfektion. Alltså vår syndiga natur, eller mitt sätt att bara liksom tänka på mig själv och allt det här som vi har pratat om som finns på insidan av oss, var i vägen för vår relation till Gud. Men Jesus älskar oss så otroligt mycket. Och han är så passionerad för var en av er som sitter här och för varje människa som finns där ute, att han inte bara: men tyvärr, vad jobbigt, ni verkar inte riktigt klara det. Kan ni försöka fixa lite bättre? Kan ni göra lite bättre ifrån er? Utan han vet, när ni klarar inte av det här. Därför kommer jag. Och jag lever upp till den standard som krävs. Och jag gör det åt din skull. Och jag tar all din skuld. Jag tar alla dina tillkortakommande. Jag tar allt det som du inte klarar av. Och så tar jag det på mig och dör med det på korset en gång för alla. Och genom att vi förstår vårt behov av en frälsare är genom att vi förstår vad Gud verkligen kräver av oss människor. Om Jesus bara var en person som kom här på jorden och bara gav oss lite moraliska bättre råd för att bli en lite bättre människa, nej, men då förstår jag poängen att man känner så här: nej, jag behöver inte Jesus. Jag liksom kan ta lite det här och bli lite bättre moralisk människa. Men om vi verkligen förstår att Jesus kom så att du och jag kan ha en relation med Gud, för att vi klarar inte av att fixa det själva, då förstår jag: Jesus, jag behöver dig och hela dig och allt vad du erbjuder, så att jag kan komma inför Gud. Så man skulle kunna likna det här med att, du vet, du och jag, vi är som sagt ute efter bra deal. Och man skulle kunna likna det här med att du är ute och letar efter en riktigt bra deal på en lägenhet. Och du liksom hittar den här drömlägenheten, det kanske är en etagelägenhet och det är liksom vitt eller brunt eller vad du nu gillar för färger. Och så känner du så här: det här är min drömlägenhet. Vi skriver på kontraktet och snart kommer vi flytta in. Men så upptäcker du där ganska snabbt att oj då, vi kan inte riktigt betala det här. Det var vår drömlägenhet, men jag har faktiskt inte råd med det här. Då blir det plötsligt en ganska dålig deal, eller hur? Då känner man så här: ouch, det här var nog inte riktigt så bra så som vi tänkte. Och du upptäcker snarare att du gjorde världens sämsta deal, kan man ju säga. Och så kan det kanske vara lite så där i vår relation till Gud. Kanske i början så kände du så här: nej, men jag fixar det här själv. Det är ju bara att läsa Bibeln och så följer man instruktionerna och så försöker man leva och bli en bra människa. Så att man försöker och det går ganska bra. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, du läser din Bibel, du går till kyrkan, du har inte svurit åt någon, du tänkte inte att grannen var en idiot. Det liksom gick rätt så bra, du börjar bli ganska nöjd med dig själv. Men dag 5, då blir du lite pressad. Du kommer in i ett hörn och du är lite stressad. Och så kommer allt det här som finns i oss och så känner vi så här, nej, jag höll inte det. Och så försöker vi bättre, nej men jag tar mig bara i kragen. Nej men jag bara fixar till lite här och läser lite extra. Eller när jag går till kyrkan och är med lite extra så att Gud ser ändå att jag kompenserar för saker som jag inte riktigt klarade av att hålla. Men vad skulle hända? Tillbaka till det här avtalet eller tillbaka till den här lägenheten. Vad skulle hända om banken skulle komma in? Banken skulle kliva in och säga så här, vi löser det. Vi fixar det här. Inte bara att vi löser utan vi betalar din lägenhet. Så det enda du behöver, du får nycklarna och du kan bara flytta in. Och det är det här som är den kristna tron. Det är det här som är de goda nyheterna som Jesus kommer med. Att allt det som du och jag inte kunde leva upp till för att kunna ha access till Gud. Det kom Jesus med, levde till punkt och pricka. Han fullbordade det gamla avtalet. Så säger han, det enda du behöver göra är att ta emot det jag redan har gjort för dig. Varsågod, gå in och kom in i din lägenhet. Här är nycklarna, ta det. Du behöver inte göra någonting för jag har gjort allt åt dig. Så det Jesus gjorde, den nya dealen som han kom med, är så mycket mer än en röd prislapp. Det är mycket mer än sänkt pris. Jesus han sänker inte standarden och Jesus han sänker inte priset utan Jesus han betalar priset för ditt liv, för mitt liv och för varenda människa som finns här på jorden. Och om inte det här gör dig exalterad så vet jag inte vad, för Gud är så god och kärleksfull mot oss människor. Så som efterföljare till Jesus, som troende till Jesus, om du har sagt Irena jag tror på Jesus och jag vill liksom leva tillsammans med honom. Om man skulle måla upp eller visa upp ditt liv på den här storskärmen och spela upp det. Så förut så kanske det hade varit liksom alla dina misslyckande, alla dina synder, alla dina tillkortakommande. Det kanske är det man hade spelat upp förut. Men nu när du tror på Jesus och går med honom och har honom i ditt hjärta. Vad som spelas upp nu är inte hur du misslyckades. Utan hur han lyckades åt dig. Vad som spelas upp nu är inte hur du förlorade gång efter gång efter gång när du försökte. Utan hur han vann alltihopa åt dig. Vad som spelas upp nu är inte dina tillkortakommande länge. Det är inte din liksom operfektion utan det är hans perfektion som han har levt åt din skull. Som du bara kan ta emot. Och vad som spelas upp nu. Är det inte längre skuld, är det inte längre skam, utan det är frihet, utan det är förlåtelse i Kristus Jesus. För att min Bibel säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus. Och förut när vi försökte leva ut efter det gamla avtalet så höll den på och fördömde oss hela tiden. När du klarar inte det där, när du fixar inte det där, när du kan inte det där. Kolla vad Gud tycker om det när du är så där. Hela tiden så hade vi lagen mot oss som anklagade oss ständigt. Men det var därför Jesus kom och sa, men jag fixar det åt dig. Jag lever helt perfekt. Jag gör alltihopa åt dig och det enda du behöver göra är, här är Jesus, jag vill ta det emot dig i mitt liv. Så han gjorde ett fantastiskt utbyte. I Efeserbrevet så står det så här, kapitel 2, vers 4-9. Vi ska gå för avrundning här och landa lite. Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-9. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Nåd betyder att det är en fri gåva. Det är någonting du får utan att du har gjort dig förtjänt av det. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Och det här är min favoritvers av dem alla i Bibeln. Då står det så här. Av nåden är ni frälsta. På grund av vad Jesus har gjort för dig så ger han det här som en frigåva till dig. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Det handlar inte om våra gärningar. Det handlar inte om att vi försöker leva upp till någon standard som vi ändå inte klarar av. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig.